I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej hörni, ni lyssnar på Okrystat med mig Asabia.
Och mig Opokwa. Och veckans avsnitt är sponsrat av Länsförsäkringar och deras nya gravidförsäkring. Det känns så himla kul.
Jättekul, och vi har tänkt att vi ska ägna avsnittet åt att prata om vanliga rädslor som man kan ha inför en graviditet och en förlossning och tiden precis efter. Men kanske framförallt om hur man kan skapa trygghet inför, liksom minska de rädslorna och skapa trygghet inför de stunderna i livet.
Verkligen så att det inte tar över, för jag tror att vi alla, eller alla, men jag tror de flesta som har tänkt bli gravida eller som har varit gravida har ju ändå känt någon typ av oro.
Precis, och någon typ av nervositet eller oro tänker jag är helt rimlig att känna för båda parter som ska bli, om det är två stycken som ska bli föräldrar, att man känner någon, alltså, lite nervositet. Det är en stor grej man ska vara med om, så jag tänker att det är inga konstigt. Sen så kan det ju ta liksom olika former och i värsta fall ta över, och det är ju absolut jättejobbigt och inte sunt, och där vill vi inte vara, men lite att man är lite orolig, det är väl inget konstigt.
Inte alls, och du är ju gravid nu, och du som är mångas källa till trygghet och tror mångas liksom ankare. Och jag tänker mig att kanske folk tror att du inte alls är orolig för någonting. Men hur är det egentligen?
Hur är det egentligen? Jag var, när jag precis blev gravid och här i allra första trimestern. Jag tycker också alltid första trimestern har varit den jobbigaste rent psykiskt, men också fysiskt tycker jag är ganska jobbig. Så hade jag viss oro för, eller vad man ska säga. Jag vet inte, jag var inte superorolig, men jag tänkte mycket på att det här kanske inte går hela vägen. Och jag ville nästan, liksom, jag vet inte om det var överdrivet realistiskt eller pessimistiskt, eller vad man ska säga, men det var mycket så här, livet har ingen garanti. Och det har du ju inte, herregud.
Det har du inte, verkligen.
Man vet inte. Jag vet inte, det var snarare så att jag absolut inte tog det för givet att det är ett levande barn där inne och att det här ska gå. Och det var lite mer så, tror jag, att man jag tänkte också lite så här, hur kan jag vara så blessed lyckligt att lättad. Jag kan få göra det här en tredje gång utan problem.
Ja, det är väl ändå helt rimlig tanke. Jag har ändå hört lite att man kan bli orolig för varje barn.
Det är fler som säger det, tycker jag. Men om man ska prata om vad man kan göra för att minska den rädslan, jag tänker att det kan vara skönt att veta också att det är flera, herregud, det här liksom känslomässiga och läskiga i just första trimestern tror jag många känner igen sig i.
Absolut.
Innan liksom man också ser utifrån att man är gravid. Jag vet också många, nu berättar jag ju tidigt, men om man också bär på det lite själv, att det kanske känns lite ensamt.
Och också tror jag att ganska länge, nu upplever jag inte att det är lika mycket så, men att man inte pratar om liksom den tidiga graviditeten liksom, och att man inte pratar så mycket om missfall, och då blir det ju ännu mer liksom mystiskt, och man liksom kanske känner sig som att kroppen har misslyckats eller sådär.
Om det sker känner sig väldigt ensam i det, även fast och, det är ändå vanligt,
alltså det är ju jättemånga som upplever ett missfall, och de tar sig igenom det.
Och ja, precis.
Det behöver inte betyda att det är något fel på dig eller din kropp.
Mm. Och för de allra flesta finns ändå hjälp att få. Om det är så att det är väldigt svårt att bli gravid, så är ju det en fördel med dagens teknologi och resurser från vårdens sida, att man kan få hjälp. Men där försökte jag i alla fall jobba så gott jag kunde med att liksom försöka vara här och nu och hitta någon acceptans i att så här, här och nu är allting bra, vad jag vet.
Ja.
Också att jag kan inte styra allt, särskilt inte med min oro eller att försöka så här kontrollera att jag ska, jag vet inte, om jag tänker på det här tillräckligt, då kommer inget hända, eller då, jag vet inte, att man kan
bli, då kommer jag vara beredd,
då kommer jag vara beredd, då kommer, jag vet inte vad det handlar om, men att även om jag har gått och tänkt på det här jättemycket innan, jag kommer bli lika ledsen och förkrossad om det är så att det inte är något levande där i, och då får jag sörja det.
Mm.
Och jag kommer också att klara det, kände jag. Att jag, så här, jag klarar svåra saker, och om det blir så, så blir det så. Att liksom landa någonstans där, men samtidigt också våga, jag känner i alla fall att jag måste våga glädjas åt det här som jag ändå är glad för.
Verkligen.
Och jag förstår att om man har varit med om många missfall tidigare eller så, att det inte kan vara lika lätt kanske att
absolut
våga det.
Mm. Såklart.
Men ja, för mig kände jag ändå också just att också våga säga det tidigt för att
få stöd.
Få lite stöd, och också om det skulle vara så att det skiter sig, att känna att då har jag andra som kan hjälpa och lyfta mig och trösta mig och ta hand om mig då.
Mm. Ja, men verkligen. Jag var också mycket mer, jag var ju mer rädd med mitt andra barn. Men jag minns också att jag även där kände så här, men vet du vad, känn alla känslor så länge det här inte tar över, liksom att allting blir bara oro, att det är också okej. Det här är ju något jättestort som man har längtat efter jättemycket, att vara orolig att det ska tas ifrån en, det är inte något konstigt med det. Och att jag istället för att så här, tränga undan, ja, för oron fanns ju ändå där, så jag visste att den kommer ju poppa upp ändå, att ibland säga till sig själv att okej, nu släpper jag allt. Nu känner jag bara oron.
Mm, tillåta det
en stund. Och bara så här, oro. Och oftast, alltså inom 5 minuter, så la det sig ju på något sätt. Att så här, okej, då är jag i det här. Och sen så typ börjar man tänka på lite annat. Eller så här, okej, det är. Men jag kan också känna glädje. Och så där. Så jag tänker att det är ju en sak om det verkligen tar över handen och man känner att man blir crippled och man liksom bara känner sig ledsen och sådär.
Då behöver man ju ta hjälp utifrån. Mm.
Men annars att våga också acceptera även de jobbiga känslorna.
Ja, verkligen. Och en ganska vanlig grej som man gör för att så här, hitta den här tryggheten lite också utifrån är att man vill göra tidigt ultraljud, och det gjorde jag också med mitt första barn, för typ att jag kände att det kan inte vara sant att jag är gravid. Det är så svårt att föreställa. Nej, men jag kan väl, alltså hur kan det, jag känner
hur
inget.
Nej,
jag vet inte, hur kan det gå till? Och jag brukar säga det, alltså gör det om man vill. Om man känner att också att det är ett sätt för att förstå och hitta ett lugn, så go for it. Men att man också måste någonstans kanske jobba lite mer inifrån. Att, för ett ultraljud ger ju någonting. Man kanske ser ett tickande hjärta där förhoppningsvis.
Exakt.
Men det är en ögonblicksbild, och till slut är det du som måste våga tro och känna och lyssna på din intuition.
Och go with the flow.
Och go with the flow. Jag kom på en annan grej som jag... jag var väl, just förlossningarna har jag inte varit så himla rädd för, även fast det vet jag att för många är det, känns det ju läskigt.
Ah,
man
visst
tänker att det ska göra så ont och så, men jag minns att inför andra barnet, där jag visste att det inte fanns medicinsk smärtlindring att tillgå, att det var några dagar innan typ, så sa jag till min mamma att då fattar du att jag ska liksom inte ha en epidural. Alltså att jag ska göra det här helt...
Vad fan tänkte jag?
Ja, jag bara, han bara, jag vet inte, jag vill inte säga något. Men...
jag tänkte på det hela tiden.
Han sa det efteråt att han kände så här, hur fan ska han klara det?
Åh nej!
Vet nej, men typ
jag
vill
bara
lite säga, så här...
jag tänkte aldrig den tanken.
Nej,
alltså,
okay,
att du skulle föda barn, inte en sekund tänkte jag, det här kommer vara övermäktigt för henne.
Oh,
I'm just
tack,
saying. Jag hade sånt enormt förtroende för din kapacitet.
Jag kände också att alla hade det i rummet.
Ja,
alltså, jag tror att Amat var med så här. Och det jag tycker också, det var någon som pratade om häromdagen, jag kommer inte ihåg vem det var, men att det är också den så här partners roll också att tänka lite på alla de här sakerna. Att man, ja. Där kanske man ska dra öronet åt sig om man har en partner, särskilt kanske om man ska föda hemma och ta det ansvaret. Om den är bara så här, inte har några frågor, inte är orolig. Alltså det är ju ens jobb att liksom göra den här situationen trygg och kolla exakt. På alla risker och sådär. Så att han hade nog tänkt på bara så här, hur kommer det vara? Bara att det är väldigt, det kommer vara väldigt intensivt typ och så.
Ja.
Men överlag så kände jag mig lugn inför att jag ska ju bara go with the flow. I got this. Men jag tror att många tänker mycket på liksom smärtan. Att man är rädd för smärta.
Ja, det tror jag är väldigt många. Och också att smärta är ju bara mer eller mindre 100% negativt laddat. Alltså i våran kultur. Att det är smärta är bara liksom...
ja, oftast det är bara det lite kopplat till att det är någonting fel eller fara. Och så födandet är väldigt unikt i att det är inte en farlig smärta.
Ja, men födandet. Men också jag tror för många kvinnor att ha... Eller de som menstruerar, att ha mensvärk. Det är ju många som går igenom det. Och ofta så vet man att det inte är någon fara i det. Sen tänker jag att även där, att eftersom män inte går igenom det, så blir det så att det blir väldigt onyanserat. Att smärta är dåligt. För hos män så är ju smärta nästan alltid någonting som...
innebär fara eller skada.
Alltså att det är någon skada eller det är någonting som är fel. Mm. Och då ska man dra öronen åt sig. Men liksom, för det första så brukar vi ofta säga det. Att föda barn... behöver inte, alltså smärta behöver inte vara det centrala. Alltså att det kan vara intensivt, det kan vara orgasmiskt, det kan vara liksom kraftfullt, det kan vara så himla mycket mera än smärta. Men det kan ju också vara smärta.
Utan att det nödvändigtvis är en dålig upplevelse.
Exakt, ja. Det är ju just det. Det kan ju kännas, alltså men jag tycker själv att det var jobbigt att föda barn och det gjorde också väldigt ont i stunder. Men det var ju också livsomvälvande och det var öppnade helt nya sidor hos mig och det var så i brist på bättre ord empowering.
Mm.
Så att det kan få vara båda saker.
Och också att den här känslan att det var svårt men jag klarar svåra saker. Det är
jag
väl det som jag har tagit med mig väldigt mycket. Att ja, jag är stark, jag klarar svåra saker och jag har en intuition som är stark och som är värd att lyssna på. Liksom. Men det är väl där att man kan få förstå det lite, att alltså, smärta är inte allt. Och det är lätt att man kan få den bilden. Jag, på jobbet här en dag så träffade jag en ung flicka, tänkte jag säga. Hon var väl 20.
Flickebarnet.
En bebis. Nej, men hon var för mig. Jag som jag talar. Men hon... vi pratade om, hon frågade hur många barn jag har och hon vill ha barn och så vidare. Och jag sa att jag väntar mitt tredje barn och jag ser fram emot mycket att föda. Och hon var helt chockad över att någon sa att se fram emot att föda. Hon hade aldrig hört något liknande. Liksom. Hon hade bara hört fruktansvärt.
Att det är ett nödvändigt ont typ.
Ja, att det är hemskt. Och det var väldigt värdefullt för mig att höra det. Att folk liksom, eller vad man ska säga, fortfarande... eller att, det är klart, jag vet ju det. Det är bara att jag är lite i min värld ibland. Och med folk som jag interagerar med som kanske har en annan syn på födandet. Liksom. Men det är klart att många tänker så. Och om det är ens bild, om det är de historierna man har hört. Om det är de filmerna man har sett. Liksom, medias porträttering, Hollywood porträttering. Att det, om man går in med att så här, det här kommer vara... vidrigt. Det där kommer ju vara min värsta smärta någonsin. Alltså, allt det där. Det är klart att det blir så himla läskigt.
Det är klart att man blir rädd.
Ja, så jag tänker där också, det hypnobirthing som vi sysslar med, det jobbar ju mycket med att gå in på det här undermedvetna och försöka jobba på det och hitta lugnet och tryggheten.
Exakt.
Och om man ska säga lite konkret hur man kan också skapa, göra den här smärtan dels mer hanterbar, är väl att förstå vad som sker i kroppen. Vad är det jag känner?
Exakt. Vad är det som gör ont?
Lite med
vad är det som är så intensivt?
Mm. Födandets liksom, fysiologi. Vad är det som sker? Och vad är också normalt att känna? Alltså den biten. Lite exakt. Om födandet. Och sen att förstå sig på värdet i avslappning och andning. Att de grejerna har man ju alltid. Det är ett redskap som alla har.
Exakt.
Och kan ta del
helt
av.
Och
vissa kan ju tycka som att nästan skrattar bort det. Alltså jag kunde absolut inte slappna av eller andas eller så. Och det kan ju vara supersvårt. Men man kan öka sina chanser markant för att kunna det, att skapa den här bubblan och att hitta avslappningen, och det kan krävas lite övning.
100%. Det är klart, som man skattar på med disclaimers, klart att man kan hitta det här utan att öva.
100%.
Men det som vi pratar om, att ge sig själv så goda förutsättningar som möjligt för att klara det, så kan det ändå vara liksom värdefullt att öva under graviditeten. Jag tänker att det ger ju också någonting i stunden. Alltså att få varva ner och slappna av även under graviditeten. Att ta den tiden och lyssna inåt och känna in. Det finns ju ett värde i det i stunden också, som också kan ge liksom ett positivt resultat under själva födseln sen.
Mm,
och också tänka en till grej som också...
Det skadar inte heller.
Men en till grej förutom det vi har nämnt, det är också närvaro. Alltså att träna på det som man kallar mindfulness.
Mm,
att vara
här och nu.
För att just när det kommer till den här intensiteten, om man börjar fundera på liksom, just det som vi har pratat om så många gånger. Är det så här intensivt nu? Hur intensivt kommer det vara om en timme? Eller så här var det. Så liksom att man är bakåt eller framåt i tiden.
Man vet att ingenting.
Man vet ingenting. Det man vet, det är här och nu. Plus att när det är väldigt intensivt, att dyka in i det istället för att liksom ta ett steg tillbaka.
Försöka fly.
Ja, det brukar ju bli oftast mycket jobbigare om man försöker fly. Om man är liksom känner alltihopa, då känner man delvis när det blir mer intensivt, men man känner också när det blir mindre intensivt, och man kan liksom vara i det.
Och också att alltså det här med känna och ge sig hän och låta det ske, då är automatiskt blir det väl så att man också blir liksom mjuk i kroppen och bara tillåter. Och då blir det också jättemycket mer hanterbart faktiskt. Det är påtagligt.
100%.
Och det är jättesvårt att göra det. Men jag säger inte att det är lätt, men det går. Och jag tycker att man gärna ska, liksom, även i början, om det känns helt hanterbart, börja och öva på det. Att vara alldeles mjuk, andas alldeles lugnt. För
det blir mycket lättare ju också då än att börja slappna av när det är liksom svårt att hantera. Jag menar, då är det svårt att komma ner i varv. Om man, alltså jag säger det, börja redan alltså när man börjar ha lite så här förvärkar, eller liksom om man har lite sammandragningar under graviditeten.
Bara för att öva.
Ja, bara för att öva och få det där så att det sitter i ryggmärgen, så att när det blir liksom dags, då kommer det automatiskt att man blundar, att man sänker axlarna.
Man är liksom här och nu.
Och att också kanske en stödperson är med på det här. Vad är det du behöver för att kunna slappna av så mycket som möjligt?
Jag tänkte också på det du sa, att det här med att man behöver inte öva på att föda barn. Det där kan ju ens kropp i de allra flesta fall själv. Men det är mycket som händer runt omkring också, hur förlossningsvården är och allting som, bara det här som vi kan prata om också lite, rädslor hos folk, typ så här, kommer jag få plats på förlossningen? Vem kommer jag möta? Alla de här grejerna kan ju verkligen ta en upp från sin bubbla och göra att det är svårt att hamna i det här flowet. Just därför brukar vi prata mycket om att övningen är värdefull, för det är mycket runt omkring som kan liksom
avbryta,
och det kräver ett enormt fokus att hålla den här avslappningen och andningen, för att det är just intensivt liksom. Men om vi säger någon annan rädsla just kopplat till att föda, så en jättevanlig är ju det här med att man ska med bristningar, vaginala bristningar,
jättevanligt att jag tänker mig, jag vet inte, men jag tycker ändå många, vi träffar ju båda två gravida, och många när de beskriver det här med bristningar, så är det ju som att det är som att hela underlivet ska slitas upp nästan liksom. Och jag tror att delvis att man är rädd för liksom, hur kommer det kännas när då huden och eventuellt muskler, alltså när det sker. Men också såklart att man är rädd för att få men för livet. Men hur tänker du att man kan tänka där?
Jag tänker dels det att jag tycker ändå viktigt att poängtera att man inte vill förminska aldrig folk som har varit med om bristningar som har blivit men för livet. För det är verkligen ett enormt trauma, både fysiskt och mentalt och känslomässigt och allt. Och det kan vara jättesvårt. Så jag förstår också att det kan vara en rädsla. För det skulle vara jätteläskigt om det hände. Och sådana här basala funktioner, om de rubbas.
Kunna kissa, kunna bajsa, kunna hålla in en prutt.
Men jag tycker ändå att det kan vara en viss trygghet i att veta att jag som ändå ibland är lite småkritisk till vissa delar av förlossningsvården, en del som man har blivit enormt mycket bättre på är ändå det här med bristningar. Och mycket handlar om dels att veta hur man förebygger, det har man också blivit bättre på, men när det sker, att kunna identifiera, det har man blivit så mycket bättre på, att se när en bristning sker och veta hur man lagar på bästa sätt. Och då har man ju förhindrat mängder av problem. Många av dem som har äldre kvinnor som har men under lång tid, att dels att vården hade ingen förståelse, också så här, ja men du har fött barn typ, då,
det gör ont,
det gör ont, då kan du inte kissa någonsin, eller då kan du inte hålla kisset typ, så här. Såna, jag tycker hela attityden har förändrats, men också kunskapen i hur man lagar, så det kan man vara skönt att veta. Och att en bristning i sig, även en större, det kan man säga också, att bristningar, det kan vara massa olika, det kan ju vara ett skrubbsår till en större bristning, de allra större, de är de ovanligaste, men även om det sker är ju inte det the end of the world.
Det betyder ju inte att du kommer ha men för livet.
Nej, nej, nej. Och om man har en stor bristning som man har identifierat och syr då på operationssyman av en specialist som är jätteduktig på det, då är det, då tycker jag att man ändå kan vara glad att ja, men de har sett det. Då gör man det så bra som det går. Det som är det man verkligen vill undvika är att det ska vara en odiagnostiserad bristning. Och sen så tänker jag också med det här med rädsla för bristningar. Jag upplever i alla fall att det är framförallt personer som inte har fått barn tidigare. Och jag tror att det är för att man tänker, man har ju det är svårt att föreställa sig, vad är verkar? Hur känns det? Alltså det går ju inte. Exakt, det är knappt att går att tänka sig nu. Men däremot att man kan tänka sig att det måste göra väldigt ont när något stort som en bebis sträcker ut ens vagina liksom. Och det kan också vara värt att tänka på att det är ju inte som att jag nu skulle bara trycka ut en bebis. Alltså kroppen förbereder ju sig och är blodfylld och är extra elastisk. Och den är också gjord för att töja sig. Levatormuskeln töjer sig 300%. Det är den som kan töja sig mest i hela kroppen. Och sen tänker jag att man kan läsa på lite också om vad kan jag göra för att minska risken. Ja. Sen så går det inte att kontrollera allt. Man ska aldrig känna att det är ens eget fel om det blir en större bristning. Men om man i alla fall känner att jag gjorde det jag kunde, och till exempel att man har en avlastande ställning för mellangården, man kanske föder i vatten, man kanske använder våta varma handdukar, man vet att det ska gå långsamt på slutet. Och
alltså där vill jag också verkligen säga att vården, är det någonting som de är så himla bra på, som du sa liksom, att det här är verkligen någonting som man har tagit upp på tapeten som någonting man vill jobba med, att just att minska risken för att ens få några större skador, det är någonting som de jobbar jättemycket med aktivt. Det upplever jag med alltså varenda födelse jag har varit på, att man verkligen tänker på det här liksom, att man, att ha varma handdukar, att det ska gå långsamt och
ändra också, ställning på slutet,
exakt, det är också, och att för det är oftast, alltså ofta tycker man pratar om vården i ganska negativa ordalag, men det ska man veta att de flesta vill ju göra ett jättebra jobb, ja. Och just när det kommer till det här så har de liksom väldigt bra kunskap.
Mm. Så faktiskt. Det kan vara värt att tänka på. Vad var det mer? Någonting kring det, men säg du.
Ja, men jag tänker, nu har vi ändå ett avsnitt som är sponsrat av Länsförsäkringar, att just att vara rädd för att få men, att ha en försäkring kan ju vara en trygghet i sig, att veta att så här, men jag kan få pengar för att kunna söka hjälp.
Om man har en förlossningsskada till exempel. Ja,
till exempel, och att, liksom, att man har den möjligheten, bara det kan ju göra att det känns liksom som att,
att det är en trygghet.
Ja, det finns ju ändå någonting att ta av.
Precis.
Ju, jag tänker en annan sak som många är oroliga för, det är också postpartum depression. Och där tänker jag att man, det är ju någonting som händer absolut till folk. Men där kan man ju ta reda på, alltså delvis om det är så att man har haft depressioner innan, att man pratar med sina anhöriga.
Jag tänker att det är framförallt de som är rädda för det, eller vilka upplever du är rädda för förlossningsdepression?
Nej, men jag tror att för min del, då har det varit mest, det har varit kvinnor då som har varit deprimerade innan, eller har kanske fått en psykos tidigare eller något sånt där, och då att man är väldigt orolig att det ska ske
för både psykos och för depression. Och det, jag tänker, där kan det, jag tycker det inte bara är negativt, inte att man ska gå runt och vara superrädd för det, men att man är medveten så att man kan förbereda sig, så att man framförallt kanske har pratat med dem runt omkring att så här, det här behöver jag hjälp med, det här behöver jag stöd med, jag förbereder för att kunna typ varva ner, kunna ta det lugnt eller vad det nu är man behöver, kanske ha lite rutiner, så jag vet att jag mår bra av att gå ut i naturen varje dag, och jag ska försöka göra det, typ göra en sån postpartumplan grej men också att tecken på att jag inte mår så bra är det här och det här. Kan ni vara uppmärksamma och hjälpa mig då?
För ibland är man ju också inne, så inne i sin bubbla, och man bara så här, men det här borde jag klara, eller så här, men det här går väl över, och så här, och när man kommer till BVC och så, men går allting bra, så vill man inte säga att det inte går bra, för att man är rädd att någon ska tycka att man är en dålig förälder eller så där. Så att det kan vara svårt för vården också att fånga upp ibland, men just ens nära och kära som vet hur man brukar vara och liksom kan känna igen de tecknen, speciellt om man då har pratat om det, att så här, hjälp mig hjälpa mig själv också, så att man kan ta tag i eventuella problem tidigt, så att det inte behöver bli ett stort problem för hela familjen och någonting, för, alltså, vissa har ju depressioner då som pågår i flera år. Som om man hade tagit tag i det tidigt, så kanske det inte hade behövt liksom bli en lika stor grej.
Och just också, apropå det, veta lite skillnad på vad är normalt baby blues. Mm. Man behöver inte vara helt lycklig efter en förlossning. Och det,
men verkligen
det är verkligen en, ibland är det rosa moln och skimmer och whatever. Men för många är det väldigt upp och ner. För många kan det vara liksom rent existentiellt omtumlande att föra
100%.
Ett barn till världen, en ny familjekonstellation, en ny kropp, en ny relation, kanske om man är i en relation, det är mycket nytt, och man kanske också har mer eller mindre rätt att knyta an till barnet, eller känner den här, man kanske har tänkt att det skulle vara den här mega oförälskelse,
så är det bara så här,
eller att allt ska komma så naturligt, det är krav, och man ska också kanske komma, ha krav på sig själv att komma tillbaka på något sätt till ens gamla.
Man jämför sig så himla
mycket. Och jämför sig med andra. Det är mycket, alltså det är inte lätt. Men att man också har någon, kan sålla lite. Vad är helt vanligt? Och vad är inte? När ska man söka hjälp? Liksom, om det är mycket mörker och det inte går över. Så är det dags att söka hjälp, kan man väl säga.
Ja. Och där är det också något särskilt just liksom, vi här i Norden som är mycket isolerade, och det är ganska mycket liksom mamma, pappa, barn, att ta hjälp även av vänner och andra familjemedlemmar om man känner sig bekväm och om man har det liksom.
Ja, precis.
För det finns ju ändå studier på att just sån här som la quarantina eller zujuezi. Ja, men gud, snälla.
Vad är det här för något?
Ta det inte på mitt uttal.
Nej,
men just de här, att ta 40 dagar är det i de här fallen, där den som har fött får ta det lugnt, återhämta sig. Man får hjälp att återhämta sig genom att man blir omhändertagen av familj och vänner. Man får bra och stärkande mat. Man får hjälp med hur man ska göra med sitt barn.
Jag ser fram emot att du ska hjälpa mig med det här i 40 dagar. Nej, men du ska hjälpa mig i 48 timmar. Men det är också jättebra. Men det är ju verkligen så, vi har också inte den kulturen, och nej, många har inte ens, man kanske inte ens har kontakt med familjen, man är inte van att be om allt det där. Men kanske bara öppna upp för tanken, och framförallt öppna upp för förståelsen att det här är inte, jag tror absolut inte det är meningen att man ska fixa det här själv. Nej, man får 10 dagar, partner om man har en sådan får 10 dagar tillsammans, sen så ska man basically vara by your lonesome. Liksom. Alltså det, så tror jag inte det hela var tänkt. Det är väldigt mycket för en eller två personer att hantera ett eller flera barn och vara liksom isolerad. Alltså att om man kan försöka skapa någon typ av community. Och våga inte vara helt självständig och klara allt. Du ska inte klara allt.
Mm? Det är liksom, man kan inte allt. Man behöver heller inte uppfinna hjulet. Alltså okej, ibland kan man ju säkert känna att så här, folk kommer med så jävla mycket tips. Men alltså, hitta några som du litar på och som du känner har lite samma värderingar, och våga våga fråga, våga sträcka ut en hand.
Mm, precis. Där. Och sen öva på att hitta din egen röst kanske framförallt.
Precis. Men
längs vägen att man kan lyssna på det man tycker låter vettigt. Men ditt barn är unikt, du är unik och du har nog liksom svaren inom dig mycket.
Ja, många gånger. Ja,
men det är inte fel att be om hjälp. Och det, hjälp kan se ut på så många olika sätt. Jag tror att, men också postpartum depression, det kan man också få hjälp av med försäkring till exempel. Eller hur?
Det tror jag säkert.
Det tror jag säkert, det kan man kolla. Vad mer? Om vi ska ta, två rädslor till som är vanliga.
Jag tänker att det är många som i alla fall vill föda vaginalt är oroliga för att det ska bli snitt.
Eller herregud, tvärtom. Folk som absolut vill ha snitt är rädda för föda vaginalt.
Föda vaginalt.
Ja, ja. Vad kan man säga? Tankar?
Ja, just när man vill ha ett snitt och man inte kan få det. Det är fruktansvärt, såklart. Liksom. Och det är olika lätt beroende på vart man bor, vilket sjukhus, vem man träffar.
Mm.
Och är det så att man bor någonstans där det absolut inte går, så tänker jag väl att man får försöka... Alltså, läsa på, kanske fråga sig vad är det man är orolig för när det kommer till födseln och försöka bearbeta de rädslorna.
Ja, och försöka. Ja, jag håller verkligen. Jag är så här, tänker jag, med alla förlossningssätt. Jag önskar att man själv fick välja. Sen så önskar jag också att rädslan inte ska vara det som styr primärt. Och det handlar, alltså hur man än tänkt föda. Om man vill föda hemma, att det inte ska vara grundat i en rädsla för sjukhus. Här, utan snarare att jag har min stora trygghet hemma.
Exakt.
Och att föda med snitt helst inte ska bottna i en djup rädsla för att föda vaginalt och så vidare. Och att också föda vaginalt inte ska, helst inte ha jätterädsla för att föda med kejsarsnitt, för att det är väldigt skört, för man vet inte faktiskt vad som kommer hända eller behövas, och då blir det, då kan den där rädslan verkligen sätta käppar i hjulet. Och jag tycker också att vården då har failat den, för vi ska kunna hjälpa med de där rädslorna. Med det sagt, om man känner att liksom kejsarsnitt är det jag verkligen vill ha, då tycker jag verkligen man ska få det. Och det är väldigt illa att det är så olika på olika ställen. Men om det är så att man är tvungen, att man då, som du säger, försöka lyfta rädslorna till ytan, försöka känna hur kan jag göra för att göra det här så tryggt,
så bra som möjligt
för mig. Och alla andra tips och råd som vi har sagt, med att hitta, öva på avslappningen och så vidare.
Precis.
Maxa sitt stödsystem och så. Och gällande att vilja föda vaginalt och sen att det blir ett kejsarsnitt, antingen planerat eller akut. Akut känns väl för många läskigare, eller urakut. Men att där dels våga kanske tänka på det också under graviditeten. Även om, precis på samma sätt så här, även om det känns jätteläskigt för en, att våga ta det till ytan och som du pratade om tidigare vid något tillfälle, att också kanske ha med det i ens förlossningsbrev ändå, även fast det kanske inte är så att man behöver foka på det man inte vill. Fokus främst på vad man vill och försöka liksom manifestera och få fram det. Men också våga öppna dörren för vad man inte önskar, hur man ska göra det så tryggt som möjligt om det sker.
Exakt, för att det också, det kan, om man bara trycker undan de här tankarna, tänker jag också. Att liksom, självklart som du säger, att man ska fokusera på det man vill. Men det här är ju också ett alternativ, och om man blir då, förslaget är att man ska göra ett akutsnitt, så brukar det finnas en anledning till det. Liksom. Och det vill säga att det kan bli, kom ihåg att även det kan bli en jättefin upplevelse. Att mycket handlar bara om att man får ta ett informerat beslut. Att man verkligen känner att man förstår varför blir det nu ett akutsnitt. Och även om man har längtat efter en vaginal födsel, och man får sörja att det inte blev så. Mm. Men det betyder inte per automatik att det blir ett trauma eller att det kommer bli en dålig upplevelse. Utan det kan bli något jättefint ändå. Och att tänka så här, men vad skulle jag kunna göra för att det skulle kunna bli så fint som möjligt? Skulle jag vilja lyssna på något särskilt? Eller önskar jag liksom att de lägger mitt barn på mitt bröst? Att ta reda på lite liksom, vad finns det för möjligheter, och vad skulle jag kunna göra för att det skulle kunna bli så bra som möjligt om jag hamnar i den situationen?
Mm.
Och skriva det i sitt förlossningsbrev.
Precis, jag tänkte på det också. Min förhoppning är ju till exempel att föda hemma, och det är det jag ska också försöka fokusera på och planera och jobba inför. Men där tänker jag att det blir ännu viktigare då för mig som, alltså, om du då skulle bli sjukhusfödd, så att jag har en plan där och folk alla vet hur vi ska göra det här så bra som möjligt. Eller om det skulle bli kejsarsnitt, hur ska jag göra det? Hur ska jag ta beslag av den upplevelsen och göra det så bra som möjligt, helt enkelt. Att det är viktigt att också ha lite så en strategi för en plan B.
Precis, och att även det kan bli himla fint.
Ja, alltså ärligt talat, plats och förlopp. Jag märker det här mycket när jag jobbar med trauma, förlossningstrauma. Plats och förlopp är absolut sekundär till hur man har blivit behandlad.
Ja.
Alltså absolut, om man har blivit hörd och lyssnat till och känner sig, som du säger, att man är delaktig och respekterad. Alltså
och
då...
alltså att man har förstått vad det är som sker. Att jag har fått vara med och jag har blivit sedd och att jag tar ett informerat beslut. Att det inte är massa saker som händer över huvudet på mig. Eller att man inte har vågat fråga. Eller man kanske inte heller fått utrymmet att fråga. Så kan det också vara. Men just när man får vara med i besluten som tas.
Känns då trygg, kan man
känner sig trygg och man kan förstå varför blev det så här. Ja, men jag vet varför det blev så här. Det var så här, så här. Och då var det här det bästa alternativet.
Innan vi säger den sista, så tycker jag det var så fint att någon kallade sig som fött med kejsarsnitt för kejsarinna. Att hon är så stolt över kejsarinna.
Ja, det var
fint. Jag tyckte det lät jättefint att ta pride i det. Och just också ta del av olika förlossningsberättelser. Det finns ju jättemånga positiva om fina kejsarsnitt och fina vaginala födelser.
Och överhuvudtaget just det, alltså verkligen ett sätt att skapa trygghet. Jag tror att mycket rädsla kommer också från någon typ av mystik och liksom filmer och böcker som inte liksom egentligen har så mycket med födandet överlag att göra. Att se hur det verkligen kan se ut, att också se en människa komma ut ur en annan människa. Då ser man ju att men det här går. Jag ser ju hur vävnaden töjer sig. Och att barnet kom ut. Och liksom, det
och
går.
Och också att det går på jättemånga olika sätt. Och den här och den här och den här gör det på de här tusen olika sätt.
Och man
att
står och man sitter och man
det
ligger.
Det blir verkligen en form av KBT där för folk som just att det känns så. Det kände jag väl också när jag var 20 års ålder. Att så här, hur kan
hur
det gå
ska det
till?
Gå? Ja, precis. Ja, men verkligen, det är så litet. Hur ska det?
Det här är ju verkligen en bra grej som sociala internet, medier har gett, alltså att man kan se förlossningsfilmer i överflöd, och det tycker jag det är ett bra starkt tips. Att dels förlossningsberättelser, gärna med en positiv, i alla fall. Positiv behöver inte säga så mycket om förloppet, men hur, det man vill veta är hur man kan få en stärkande upplevelse, tänker
precis.
Jag, och att man tar del av dem. Men en sista som ties in lite till det här är det många, inte minst av folk som följer oss, upplever jag kanske, att man är rädd för hur man ska bli behandlad av vården, och att kanske finns en viss misstro till vården, eller att man är rädd att bli överkörd. Liksom.
Överkörd, men är rädd att man alltså att de inte ska tro en. Kanske liksom att säga att man är så himla i deras händer. Kommer de släppa in mig? När ska jag åka dit? Vad kommer att ske där? Där är det väl också.
När ska jag åka dit?
Ja, när ska jag åka dit liksom. Men där tycker jag att mycket att försöka lära sig lite om sjukhusrutiner. Så att man har lite koll på vad brukar erbjudas så att säga. Kanske till exempel läsa på lite om K-vitamin så att man inte behöver ta det beslutet där på sängen. Eller vad innebär egentligen en epidural? Att ha bara lite basic kunskaper.
Precis, och det handlar ju inte om att man ska säga nej till alla de här sakerna.
Nej,
utan mer bara så här,
veta,
just det här med delaktighet. Att känna att man vet vad som sker med ens kropp och med ens barn.
Ja, och också liksom, få lite pil på läget, liksom kulturen på sjukhuset. Och så tror jag ändå, även om man kan beklaga sig över hur förlossningsvården ser ut, så de som jobbar i förlossningsvården, de flesta är väldigt kunniga, proffsiga och vill verkligen väl. Sen är ju strukturen de jobbar i, den kan man fila på om man säger. Men individerna som jobbar och får att gå runt, de vill verkligen väl. Men där är det ju liksom toppen om man kan själv veta. Vad är det jag vill?
Vad är det jag vill och vad har jag rätt till? Och det är väl en bra grej att veta att man har rätt. Man har inte rätt att be om allting, men man har rätt att säga nej till allting. Ja. Och jag poängterar det igen, det handlar inte om att säga nej till allt. Men du har rätt till din kropp och ditt självbestämmande även när du föder barn. Tro inget annat. Och det kan vara en trygghet
100%.
Att känna det och veta det. Men just det här med att också veta lite så här kring för- och nackdelar till vanliga rutiner och läkemedel och så vidare som man kan mötas av. För det är väldigt svårt i stunden att ta in massa. Det kan vara svårt för dem att hålla på
barn.
Också så här, säga om allting. Alltså det är bra att bara så här, ha lite koll innan så du vet lite. Allting har för- och nackdelar. Ja. Ibland överväger det ena och andra, ibland är det tvärtom.
Mm. Och så alltså får man också komma ihåg att alltså, säger du ja till en sak, då kanske inte går heller helt smärtfritt att säga nej till en annan
Precis,
sak.
Att förstå det ena, sambandet.
Ja. Och det, kan ju, alltså jag menar, det är kanske mycket begärt att alla ska förstå alla samband med allting. Ja. Men att förstå att det finns en samband med olika interventioner och det man säger ja och nej till. Mm. Och liksom våga fråga. Jag tror ibland är folk också rädda att de ska vara besvärliga. Men att ställa en fråga om en intervention som man själv ska vara med om eller sin partner eller sin stödperson ska vara med om, det är inget konstigt med det.
Man
det
ska klart som vårdpersonal kunna motivera det man gör.
Ja.
Och för sig själv kan det också vara väldigt värdefullt som vårdpersonal att så här, ja, men inte göra saker slentrianmässigt och få resonera för sig själv.
Varför erbjöd jag det här? Var det bara för att det är så vi brukar göra? Eller, och, så här.
Och vad är för- och nackdelarna? Ja. Alltså då? Alltså det ska man ju, ens jobb som barnmorska är ju att inte tycka så mycket, alltså folk gör val hela tiden, herregud, som jag aldrig hade gjort, alltså, men det spelar ingen roll för mig, alltså mitt jobb är ju att ge sanningsenlig och nyanserad liksom information så att en person kan fatta informerade beslut efter utifrån sig själv, för det är väl där kan vi ta ett annat avsnitt, men just det också hur vi bedömer risk och sånt där, det är ju olika från person till person och det är ditt val. Det är inte mitt jobb att tycka så mycket om det eller döma det eller övertala dig till någonting utan jag ska ge dig info så du vet.
Så att du kan ta ett
beslut.
Ett beslut som du känner dig trygg med.
Ja, och gärna som vi sa också flera gånger men alltså det här med get your support system.
Ja, community. Så himla viktigt.
Personalen är ju där. De hjälper till jättemycket men det är väldigt värdefullt att ha en eller flera som du verkligen känner som också är förberedd
och som
är
dig.
Där bara för dig. Hela tiden. Jag älskar
Precis.
Dig.
Mm. Inte minst för kontinuiteten.
Inte minst för kontinuiteten. Mm. Och den här hemlika känslan som födandets hormon och oxytocin mår så himla bra av.
Verkligen.
Ska vi avsluta där eller?
Ja, tänk att vi är tvillingar.
tack så jättemycket till Länsförsäkringar som inspirerade till det här avsnittet och inte minst sponsrade det, herregud. Om man vill läsa lite mer om deras gravidförsäkring som finns i olika nivåer och är gedigen och jättebra, så kan man gå in på Länsförsäkringars hemsida eller och typ söka
gravidförsäkring. Då ska man se lite mer i detalj vad den täcker.
Precis, det är ju massvis med grejer.
Ja.
Tack snälla Länsförsäkringar och tack till er som har lyssnat.
Puss och kram!
Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.